Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Helt fantastiskt. Vi är här igen. Sommaren är slut och det är inte därför vi tjoar.
Nej.
Men vi tjoar för att vi älskar att få komma tillbaka till podden.
Poddstudion. Ja. Här är vi.
Oh, pepp-podden.
Ja.
Jag har saknat dig i sommar, Sandra.
Ja, men detsamma. Jag har ju tränat magmusklerna på olika håll i sommar.
Ja, precis. Och ryggmusklerna. Alltså både jag och Sandra har drabbats av kikhosta under sommaren och det är ju helt sjukt.
Alltså så många veckor av magträning har jag aldrig varit med om.
Nej. Alltså man har ju hostat så att man har kiknat. Man förstår ju nu varför det heter kikhosta. Därför att man kiknar ju och till slut kan man inte andas.
Man får ingen luft,
Ja, men det är så läskigt. Jag hade ju en natt och jag trodde jag skulle dö.
Nej, men gud, ja.
Ja, därför att jag fick ingen luft och så var jag helt ensam just den natten.
Nej.
Inga barn, maken var borta. Jag skulle liksom iväg tidigt så jag hade åkt från sommarstugan och skulle sova i stan bara för att jag skulle ta ett tidigt flyg liksom.
Ja.
Och få den här kikhosteattacken mitt i natten och får ingen luft.
Nej.
Så tänker jag så här, ja, det är väl typiskt. Alltså här har man haft cancer i 6 år. Men man ska dö av någon jävla hosta.
Av hosta, ja.
Det kändes så här, det är inte rättvist.
Nej, det är det faktiskt inte. Nej.
Jag tror att det var jag som smittade dig.
Men det kan ha varit så, för du blev sjuk lite före mig.
Ja.
Jag vet inte.
Nej, vi vet inte.
Men det spelar ingen roll. Nu har vi gjort den grejen.
Nu har vi gjort den och vi har gjort den tillsammans.
Precis,
så jobbar vi. Håll. Ja. Precis som vi gör den här podden tillsammans så blir vi får en barnsjukdom tillsammans. Och det betyder, har jag kommit på, att vi har fått den här för att vi är så unga.
Ja,
egentligen.
Precis.
Du och jag tillsammans.
Ja, precis. Små barn bara.
Ja.
Och vältränade magar har vi.
Ja, pratar för dig själv. Men jag har haft träningsverken i alla fall efter alla hostattacker.
Det är grym magträning.
Ja, men fruktansvärt. Ja. Och så ont i ryggen när man hostar så mycket så att man liksom, det går över hela ryggen. Ja, nej, men nu får vi sluta prata om krämpor. Det här är ju liksom inte åldringspodden. Det här är pepp-podden!
Pepp. Ja, men det är det jag skulle komma till. Vi är så jäkla pepp på att vara tillbaka. Ja. Starkare än någonsin.
Ja, typ. Faktiskt. Ja, det blir man ju ofta efter en tuff tid.
Ja, men och så är det ju premiär.
Ja.
Idag!
Höstpremiär!
Tada! Det är inte bara höstpremiär. Berätta nu.
Det är min bok!
Din bebis har kommit!
Ja, min bebis
har kommit. Din fina bebis.
Ja.
Som du har kämpat med och bakat.
Ja.
Så länge.
I huvudet, ja. Och sen skrivit ner den under flera månader.
Ja.
Och nu så har jag en massa kartonger här på redaktionen. Och den kommer ut idag. Tisdag. Allt roligt händer på tisdagar. Det vet ju vi som har liksom poddat på tisdagar. Allt kul händer då.
Allt kul händer på tisdagar. Och idag kommer 2 hål i huvudet och ett mirakel.
Ja.
Berätta om processen. Kan du, alltså det här har ju faktiskt varit ditt livsprojekt väldigt länge nu.
Ja, det har det varit. Alltså jag har ju liksom redan skrivit en bok. Jag ska inte dö idag. Den kom ju för 4 år sedan. Och sen så tänkte jag att det här blir min enda bok. Liksom. Sen kommer jag att dö. Och det blev bra. Liksom, så. Jag fick en bok.
Gud,
jo, men så var
det
ju.
Det
faktiskt.
Kan jag faktiskt tänka mig.
Så att, den boken var väldigt jobbig att skriva. Jag satt och grät i princip hela tiden när jag skrev. Därför att jag kände att det här är liksom mitt eftermäle som jag filar på. Liksom. Det var som att göra en 200-sidors liksom testamente.
Ja.
Den här boken som då kommer idag, den har varit en annan process att skriva. För jag har mer kunnat reflektera på vad som har hänt under de här åren, men också kunnat försöka förstå exakt hur min kropp har reagerat på olika saker.
Mm.
Jag har ju liksom lärt mig otroligt mycket. Och när jag liksom fick förfrågan om att skriva den här boken för Lava förlag förra hösten, så kände jag att ja, det här är vad jag ska skriva. Jag ska skriva den här boken för alla som har under de här åren mejlat och frågat och stannat mig på bussen och ringt och liksom skrivit på Facebook och Instagram och undrat över olika saker. Och inte bara det här med cancer, även om det är liksom den röda tråden,
mm.
så har ju många funderat på liksom hur jag har tänkt i alla de här svåra situationerna som man ställs inför,
ja.
När man drabbas av någonting så tufft. Och jag har ju fått samma frågor hela tiden, och alla liksom, även om de uttrycker olika saker, så är liksom kärnan i de fyra viktigaste frågorna, det är liksom: hur har du tränat? Hur har du tänkt? Hur har du sovit? Och hur har du, och vad har du ätit?
Mm.
Det är liksom, det är de fyra frågorna. Om man ska liksom skrapa bort hur man har formulerat sig. Och det är de frågorna som jag också försöker besvara på mitt sätt i den här boken.
Mm.
Så, och jag har liksom också läst väldigt mycket forskningsrapporter som har kommit senaste åren. Och de fanns ju inte när jag blev sjuk 2012. Liksom. Då fanns det inte någon som jag kunde läsa i alla fall. Liksom, vad träningen gjorde för en. Och liksom hur hjärnan reagerar på stress. Och, åtminstone inte det här tillgängligheten fanns. Så jag har ju verkligen pluggat på. Och på det viset har det blivit annorlunda den här boken också. För här så försöker jag ge läsarna verktyg till olika problem som man ställs inför, och inte bara under en cancerresa.
Nej, precis. Mm. Utan bra tips för alla.
Ja, ska jag säga. Samtidigt som jag liksom ändå har den här tråden där jag liksom berättar hur jag har tänkt och varför jag har tänkt så här, och hur det kommer sig att det blev ett mirakel.
Mm.
Att liksom, de här två hål i huvudet och ett mirakel, det är ju liksom att där tumören satt i så många år, så finns det två svarta hål kvar.
Ja.
Och det är fortfarande så, för i juni då så var jag på min sista undersökning,
mm.
och det är fortfarande helt svart där inne. Det är helt tomt, kan man säga.
Svarta hål. Som det ska vara.
Som det ska vara.
För de kommer inte växa igen. Alltså, ska nej, det vara hål där?
Ja, alltså, jag vet ju inte. Jag är ju inte hjärnforskare. Och jag vet ju inte hur de där två svarta hålen har varit hål innan heller. För jag hade ju inte röntgat hjärnan innan dess.
Nej, just det.
Så det vet jag ju inte. Men det är ganska så här, när man ser bilden så ser man ju liksom att det är svart där.
Ja.
Och sen så kanske det är någonting annat. Men röntgenbilderna visar att det är svart. Så det blir ju rätt kul. Liksom.
Ja.
Jag brukar ju säga det till mina barn nu. När de, mamma, kommer ihåg där, kommer ihåg där. Påminn mig att jag ska. Och jag bara säger, nej, nej, nej. Så ingenting till mig, för jag har hål i huvudet. Jag kommer inte ihåg någonting. Så det blir ganska bra. Liksom.
Ja. För miraklet, ska vi ju också bara säga, att det var ju att den här hjärntumören som du skulle leva med resten av ditt liv.
Ja.
Den bara inte fanns där en dag.
Nej, en dag så var den bara mirakulöst borta. Och det är ju liksom, det är ett mirakel.
Mm.
Det skulle ju aldrig kunna gå att operera bort. Den skulle inte kunna gå att liksom cellgifta bort. Den misslyckades ju liksom med strålningen. Och då skulle den ha varit kvar, men den skulle liksom ha varit ett torrt löv. Men strålningen misslyckas ju också. Så att den har försvunnit, det är ett mirakel. Och det säger ju läkarna också, att det är, de använder ju inte ordet mirakel, utan de säger att det är extremt ovanligt.
Mm.
För mig betyder det mirakel.
Ja. Men hur många?
Och det blev en bra rubrik. Två hål i huvudet och extremt ovanligt. Det är inte
det är inte lika catchy liksom. Men hur många händer det? Alltså...
De har ju ingen siffra på det.
Nej.
För det är så pass ovanligt.
Ja.
De har inget underlag på det heller. Så att de säger ju liksom att de vet inte hur länge det kommer att vara tomt i mitt huvud, så att säga. Utan det finns ju liksom en förhöjd risk att en ny tumör kommer tillbaka. Så är det ju. Och den risken är ju liksom betydligt mycket större än vad det är för någon annan person. Ja. Och den bedömer de till 20% ungefär. Okay. Jag känner ju folk, tyvärr, som har fått tillbaka sina tumörer. Men ingen kan säga liksom om det kommer hända och när det kommer hända och om det kommer hända om ett år eller om det kommer hända om 10 år.
Nej.
Det har man ingen aning om.
Men kan du släppa det där eller finns det alltid en oro som...
Alltså jag släpper det för det mesta. Men det finns en oro som till exempel när det har drabbat 2 personer som jag känner till och det har liksom kommit tillbaka. Och när jag drabbades av den här kikhostan innan jag fattade att det var en kikhosta.
Mm.
Då kom ju de här cancertankarna för mig direkt. Ja. Att jag var ju, när jag ringde sjukhuset då och sa att jag måste ha en akut tid. Så frågade jag, vad är det som är problemet? Så sa jag bara, nej men jag har lungcancer och TBC samtidigt.
Ja.
För att det var liksom så jag kände mig, att jag är dödssjuk. Jag måste komma nu.
Mm.
Och sköterskan bara... Okej, vi tar en akuttid här. Det här låter ju allvarligt. Ja, så det är jätteallvarligt.
Ja.
För jag var helt säker på att jag hade lungcancer. Så var det. Jag fick ju ingen luft.
Nej.
Och då kommer det här. Det går inte riktigt att släppa. Jag tror att alla som har liksom drabbats av någonting sånt där. Man känner sin kropp extremt väl. Man är väldigt aktsam på om det känns annorlunda i kroppen. Och så fort man liksom får ont i halsen eller får ont i magen så börjar man säga, okej, känner jag av den här? Känner jag den här känslan? Är det en ny känsla? Har jag en magtumör? Är det äggstockscancer? Alltså det finns 1000 tankar sådana gånger. Så det går aldrig riktigt över, det gör det inte.
Men du skriver ganska mycket om Christer i boken.
Ja.
Och ni träffades ju under hela den här processen.
Precis. Och Christer har ju lärt mig oerhört mycket. Och eftersom jag är journalist och skribent och han inte är det, så har jag gjort väldigt mycket intervjuer med honom hur hans träningsfilosofi är.
Mm.
Han är ju liksom en av Sveriges bästa tränare. Han har forskat på höghöjdsträning och överträning. Och han jobbar ju, det är hans jobb. Han har gjort det hela sitt liv och skrivit flera böcker fast på engelska. I forskningsrapporter och sånt där. Så att jag har intervjuat honom för att liksom kunna få på riktigt förklara för läsarna vad som händer i kroppen. Och också tagit del av vilka undersökningar som han gjorde när han jobbade på till exempel Australian Institute of Sport. Där han då testade både skidåkare och cyklister och hela australiensiska landslaget. Inför OS i Sydney. Och hur hans resultat kom att bli det som jag tror räddade mig. Det är rätt häftigt faktiskt.
Mm.
Så att Christer är en jättestor del av den här boken. För att han kan förklara saker för mig så att jag förstår.
Mm.
Och jag då i sin tur kan skriva så att folk förstår. Och jag tror att, och jag hoppas att folk ska tycka att det är spännande och att de själv kan förstå sin kropp och vad som händer i kroppen när de läser det här. För det finns en hel del fascinerande exempel, tycker jag, på vad man kan göra som en helt vanlig människa och inte liksom elit eller någonting på det sättet. Att alla kan göra någonting.
Mm.
Och det krävs inte jättemycket.
Ja, sen en del saker kräver ju mer, för jag kollade ju på ditt träningsprogram som du fick inför operationen.
Ja, ja.
Och det var inte att leka med.
Nej. Och jag har ju aldrig faktiskt skrivit ut det programmet av någon anledning. Men vi gick tillbaka till Christers till 2012. Och han då sammanställde de fakta och de timmar liksom som jag gjorde. Och för jag sa att det kan vara rätt kul. För det är klart, det är ett digert program.
Mm.
Men jag tror liksom att, men tänk att man har semester till exempel.
Mm.
Eller att man inte, att man har en tidsperiod i sitt liv där man faktiskt kan ge hjärnet.
Mm.
Och det är ju liksom lågintensiv träning, men det är mycket träning.
Ja.
Så är det ju. Men då ska man också veta att på de 6 veckorna som jag gjorde det här programmet så gick jag från att vara liksom jätteuselt tränad, alltså jättetrött efter att ha gått 2 trappor uppåt,
mm.
till att vara i den bästa form jag någonsin har varit i mitt vuxna liv.
Mm.
Så jag menar, 6 veckor, har man den tiden så har programmet i boken och då, det går, alla kan.
Ja, och då är det bara ösa.
Ja, då är det bara ösa.
Men vad var det... Jag tänker, motivationen måste ju se ganska annorlunda ut. För då var du ju motiverad i och med att du hade den här operationen framför dig och allting. Vad är det som driver dig nu?
Nej, men nu är det ju för att jag tror fortfarande liksom att jag ska träna för att jag... Det kommer att liksom förbättra min livskvalitet för det första. Men sen är jag ju rädd liksom för att... Ja, men den kommer ju tillbaka. En ny tumör kommer eventuellt tillbaka. Och då vill jag vara beredd.
Mm.
Så att, och jag jobbar ju 100%. Det är omöjligt för mig att göra det här träningsprogrammet som jag liksom har i boken. Det går inte. Då måste man vara ledig.
Mm.
Men jag tänker att man kan ändå liksom upprätthålla det. För nu, då när jag körde 6 veckor på det sättet, då visste jag liksom att efter 6-7 veckor ska jag operera. Så då måste jag vara så stark det någonsin går.
Mm.
Nu har jag ju inte det tidsperspektivet. Så nu försöker jag ju portionera ut de här träningsperioderna när jag har mera tid.
Mm.
Men jag kör ju fortfarande ganska mycket som det där programmet. Fast på en lite liksom lägre nivå.
Mm.
Och jag tänker också att jag vill ju vara stark. Och det viktigaste för mig är ju att hitta tillbaka till den här vanan. Jag skriver mycket om det, olika tips och tricks för att man ska liksom komma igång.
Mm.
För det, jag vet ju själv, om jag inte har tränat, som till exempel under den här kikhostan.
Mm.
När jag har inte tränat på 2 månader nu.
Nej.
Alltså, sommaren som jag skulle, jag hade cykel med mig upp till liksom Hudik, där vi har sommarstuga. Och skulle cykla väldigt planeringen, liksom, så här ska vi göra, varje dag ska vi paddla och köra kajak och allt. Men ingenting, jag orkade ju ingenting, jag bara hostade ju.
Mm.
Och då får jag ju börja om från 0 igen.
Mm.
Som jag har gjort så många gånger. Efter strålningen. Efter cellgiftsbehandlingen. Liksom, inför operationen. Efter kikhostan. Men nu vet jag ju hur jag ska göra.
Mm.
Och jag vill liksom se till att om det kommer en ny tumör. Om det kommer en ny kikhosta. Eller vad som helst som är tufft.
Ja.
Så vill jag vara bättre beredd på det.
Ja.
För jag vet ju att ju starkare kroppen är. Desto mer klarar den av.
Mm, ja, absolut.
Och det handlar också om det här med stressen. Jag skriver mycket om det där. För jag är väldigt orolig. Dels för alla kollegor. Och liksom samhället i stort. Men också för våra barn.
Mm.
Därför man läser och ser siffrorna för stress. Och unga personen går in i väggen. De klarar inte av det här samhället vi har skapat idag.
Nej.
Där allting ska vara helt perfekt. Och där liksom man ska springa som en skollad råtta. Och orkar man inte så liksom blir man utanför.
Mm.
Då betecknas man som en svag person.
Mm.
Och det är ju helt sjukt egentligen. Och jag tror liksom att träningen, den hjälper en att stärka huvudet också. Mm. Så att man faktiskt har ork och styrka att fokusera på det som är viktigt.
Mm.
Jag skriver till exempel om en skola i Mariefred som har infört gymnastik och idrott inför viktiga lektioner i skolan.
Mm.
Och har fått jättebra resultat.
Ja.
Att liksom hjärnan stärks av träningen så att du har en kapacitet eller får en kapacitet att lära dig mera.
Mm. Ja, men då, det vet man. Alltså, jag känner också så här, när jag var liten och gick i skolan och det var rast, då sprang jag alltid, jag har alltid haft så mycket kryp i kroppen så jag har ju alltid varit tvungen att röra på mig för att kunna sitta och fokusera och göra det bra. Och då sprang jag alltid ut och så körde vi fotboll stenhårt på rasten och sen så sprang man in igen. Eller, alltid någonting fysiskt sådär. Ja. Så att man liksom fick verkligen springa av sig. Och sen så gick man in och satt sig igen. Men det händer ju inte riktigt sådär. Jag tycker inte det ser likadant ut på skolgårdar.
Nej, nej men det nu. Gör ju inte det. Det gör
och helst vill ju barnen inte gå ut överhuvudtaget. Nej. Utan sitta inne och vänta med mobilen eller någonting.
Ja, ja.
Jag tror det är jätteviktigt att verkligen röra på sig för att orka fokusera också.
Ja, men det är liksom, och den här att hitta en vana, det kan ju ta olika tid, men om man liksom ger det en månad, och det är inte jättelång tid, då är det precis som att liksom kroppen kräver det sen. Mm. Och mår bra, om man känner att man själv mår bra av att sticka ut och träna, eller gå ut och gå. Och det är ju där det börjar, för det är ju tungt från början.
Mm.
Och jag håller med dig just på, jag är jätteorolig för de här yngre när man drar ner timmar i skolan eller.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Man liksom låter dem sitta med sina paddor eller mobiler efter skolan och inte har aktiviteter. Ja, men så gjorde vi aldrig.
Nej.
När vi var unga. Nej. Vi hade ju inga paddor eller mobiler liksom. Man var ju ute och lekte.
Ja, och man rörde på sig hela tiden. Mm. Och det tycker jag också, för du skriver om din mamma. Ja. Och så har henne som exempel just på det här med rörelse. Att det kan se väldigt olika ut för olika personer. Men där hon, det är självklart för henne att röra sig på massa sätt som vanliga människor skulle få träningsverk.
Ja. Gud, jag var ju höll på med mamma då. Hon bor ute på landet. Och hugg ved.
Mm.
Och hon bär in då 8 stycken vedkorgar varje dag för att det ska vara varmt i huset. Jäklar. På vintern. Mm. Och alltså en vedkorg, den väger 15 kilo ungefär. Mm. Och min mamma är 78 år.
Mm.
Och sen så står hon där på somrarna och hugger ved på vedbacken. Och staplar veden i vedboden. Och det är bara en av de här grejerna som hon gör.
Mm.
Och hon tycker inte att hon tränar.
Nej.
Men jag var ju med och hjälpte henne liksom 2 dagar. Jag höll på att dö. Svetten bara lackade. Jag fick liksom ta av mig kläderna. Jag stod till slut liksom i ett par korta träningsshorts. Och en bikini överdel. Och jag hade så ont i ryggen. Så jag fick gå och lägga mig liksom. För det gjorde så ont i ryggen. Och mamma bara, ja. Det gör ont i ryggen. Vilar du. Så fortsätter hon. 78 år. Så jag känner bara så här, jag kan inte ligga här och säga att jag har ont i ryggen. När min mamma 78 år står där och fortsätter. Mm. Så det var ju bara att bita ihop. Och shit, vilken träningsverk jag hade alltså.
Ja.
Det är helt sjukt. Och jag bara tänker så här, ja, men hon är igång hela dagarna.
Mm.
För ett stort hus på landet finns alltid saker man ska göra hela tiden.
Mm.
Och hon har liksom samma kläder kan hon ha som hon hade när hon var liksom 20 år.
Ja.
Jag rensade min garderob i lördags och insåg att jag har gått liksom pendlat de senaste 20 åren mellan storlek 36 och storlek 44.
Mm.
Fram och tillbaka, upp och ner. Och nu var det bara liksom så här, nej, de här storlek 36, de lägger jag ner nu. Så nu har jag bara lagt dem i kassar och ska bara bort.
Mm.
Men jag menar, Det är för att hon rör sig hela tiden.
Ja.
Och det är ju superhäftigt. Hon tänker ju inte på det.
Nej.
Hon tänker att nu ska jag ut och träna. Nej, men nu ska hon ut och hämta veden eller fixa med vattnet eller klippa gräset eller plocka äpplen från träden eller fixa blommorna i rabatten.
Mm. Ja, det är mer att vara aktiv, ja, än att liksom tänka att man ska träna.
Ja,
och
ja,
det räknas också.
Ja. Så att det finns mycket som är träning, och då tänker jag att då kan man ju liksom tänka på det också. Att man kan till exempel sätta på sig träningskläder.
Mm.
Det, bara det är en psykologisk bra grej.
Mm. Faktiskt. Kommer man igång och gör sig lite extra när man ändå är igång.
Ja.
Ja, men så är det ju faktiskt.
Eller som nu när jag var iväg och lämnade min dotter på ridskolan i helgen. Då skulle de rida ut skogen. Så att man kunde ändå inte se.
Nej.
Och då visste jag att när det är så här fint väder så gör de ju ofta det. Ja, men då satte jag på mig träningskläder när jag åkte dit. Och sen stack jag också ut i skogen.
Mm.
Och powerwalkade en timme. Men så hon red.
Ja.
Och det blev så här win-win på något sätt.
Ja, absolut.
Och båda kände sig jätteglada när vi åkte hem därifrån. Ja. Bara kvittrade i bilen liksom.
Men du skriver ju en del om mental inställning också. Mm. Eller ganska mycket. För det har ju faktiskt varit en stor del, tror jag, av din resa. Eller känns det som i alla fall.
Precis.
Men, och då så såg jag då att hur lyckliga vi är, eller känner oss, är 50% genetiskt, 10% slump. Och sen 40% kan man påverka själv.
Ja.
Alltså det är ju fantastiskt.
Ja, men det är ju fantastiskt. Det är helt... Alltså de här människorna som gnäller på allting. Det finns ju sådana.
Ja.
Och det finns liksom människor som aldrig är nöjd.
Och sådana perioder kan man ju ha också.
Ja, absolut. Absolut.
Ja.
Men det finns faktiskt forskningsbevis på att man kan påverka sin egen lycka.
Ja.
Och hur... Och jag menar... För mig betyder ju lycka också det här att man är bra.
Mm.
Behöver inte vara så att man håller på och skrattar hela tiden. Utan man mår bra. Man är lycklig över det liv man har. Lycklig över den familj man har. Lycklig över att man har valt rätt man. Eller vad som helst.
Mm.
Och att man liksom då kan påverka det. Det är ju helt fantastiskt.
Ja.
Och att man då finns liksom knep på saker som... gör att man kan påverka det. Och det skriver jag en del om. Jag vet inte hur mycket jag ska avslöja. Man vill att folk ska köpa boken också.
Något litet knep kan man väl få i alla fall.
Ja! Du tror det! Ja!
Ja, men vad gör du liksom, om du känner dig låg? Eller om du känner att du kommer in i en sån här period? För det kan man ju faktiskt ha. Om det är mycket stress och man är trött. Ja. Fan, man blir ju gnällig. Det går ju inte att komma ifrån.
Precis.
Alla hamnar vi ju där.
Nej. Men jag tar ett av de här exemplen. Då. Gör en egen lyckoskala. Det är liksom ett av mina tips.
Mm.
Och jag tipsar då om att man faktiskt kan sätta sig ner och skriva upp sina aktiviteter. Allt det man gör. Och både det som gör att man blir stressad eller det som man tycker är roligt och som man vill göra mer utav. Och så kan man liksom sätta litet betyg på de aktiviteterna. Mm. Mellan till exempel, det kan man ju välja själv, 1-10 eller 1-5. Egen skada, vad som helst. Och sen då tänker man så här, men de aktiviteter då som får högt betyg, det är ju de aktiviteter som du tycker är roligast. Och då ska du titta på de som har fått lägst och ställa frågan till dig själv. Men om jag nu inte tycker att de här aktiviteterna eller just det här ämnet eller området eller vad det nu är så kul. Vad händer om jag tar bort det helt?
Mm.
Och istället lägger mera tid på det som jag faktiskt tycker är roligt. Vad skulle hända då? Det är såna enkla saker.
Mm.
Jag skriver inte upp, för att jag har det här så inmatat i huvudet. Så jag sitter inte med min lista, utan jag vet vad det är som är viktigt för mig.
Mm.
Så att jag vet redan, när det är liksom så här, när det blir kaos i allting, då börjar jag tänka, okej, nu är det totalt kaos. Ungarna skriker, bilen har gått sönder, diskmaskinen har gått sönder, garderobsdörr, och så är det ju ibland. Har gått sönder. Alltså allt är kaos, jättemycket på jobbet. Och då säger min man så här, hur kan du sätta dig ner och läsa en bok? Och jag bara, jo, för att jag mår bra utav det. Och ja. I det här kaoset, jag kan inte påverka det här så mycket. Men jag tycker om att läsa, jag blir lycklig utav det. Ja. Så nu sätter jag mig ner här, stressar av, läser min bok. Ja. Och sen så börjar jag fundera, vad är det som är viktigast? Vad är roligast? Är det att laga garderobsdörren? Är det att liksom läsa läxor med barnen som de egentligen kan, de är ganska stora? Eller är det att tvätta? Och då brukar det ofta vara så här, ja, jag tycker faktiskt det är rätt kul att tvätta.
Ja, okay.
Då tar jag det.
Ja.
Så får den där garderobsdörren hänga några veckor till.
Ja.
Det gör ingenting.
Nej.
Good enough for me.
Men stör inte du dig på den här garderobsdörren sen då?
Jo, det kan jag göra. Men då tänker jag så här, fast jag är ännu lyckligare när jag får läsa.
Ja. Ja, och så kan du släppa den.
Ja, släpp jag den.
Gud vad skönt. Det här behöver jag träna på, känner jag.
Nej, men grejen är så att man måste träna på sådana saker. Och det kan låta så här banalt och så, men herregud, det är klart man kommer störa sig på det. Men försök själv. Mm. Försök att göra den här lyckoskalan och tänka liksom att det här är viktigt. Det här är ingen lek, utan nu ska jag försöka bli lite gladare, för det har varit en tuff period i mitt liv, eller jag känner mig jävligt deppad, mycket på jobbet, jag känner att jag inte hinner med mig liksom.
Mm.
För de flesta, och jag har ju själv varit där innan jag blev sjuk, ta fram datorn då och försöker liksom jobba i kapp.
Ja.
Du blir inte lycklig utan det. Du blir kanske mindre stressad, men du blir inte lycklig. Men tänk hela tiden, men vad händer då om det tar 2 dagar till?
Mm.
Vad är det värsta som kan hända?
Mm.
Det händer oftast inte speciellt mycket.
Nej.
Faktiskt.
Nej, det är en bra sak.
Ja.
Jag behöver träna på det. Jag tar med mig den.
Ja.
Jag ska träna
finns
på det
i din bok? Du har fått en bok.
Ja, jag vet inte. Jag ska träna på det till nästa gång.
Ja, faktiskt. Jag ska förhöra dig.
Ja, gör det. Fråga mig nästa gång.
Mycket. Ja, det ska jag göra.
Då ska jag träna på den faktiskt.
Ja. Så du har flera. Jag har minst 6 olika tips på hur du ska bli lyckligare, Sandra.
Ja,
ja.
Och sen är det fullt med alla möjliga tips.
Mm.
Och jag tänkte bara så här, säga någon och så får du berätta lite om det. För det, nu har jag bara plockat ur olika delar av boken. Och det första handlar om närstående då.
Mm.
Säg inte att du förstår.
Nej, därför att, och det här pratar ju, då är vi inne på cancerfrågan ofta. Ja. För andra saker har man ju kanske gått igenom själv. Men de som inte har drabbats av cancer, hur mycket du än försöker förstå så kan du inte förstå.
Nej.
För det är en skräck och en ångest och en förtvivlan som bara de som har drabbats kan begripa.
Mm.
Så är det.
Mm.
Och då är det, jag tyckte inte att det var så jättehemskt liksom. Men jag vet väldigt många som har drabbats och som vi har pratat om det, och de tycker det är för jävligt när folk säger, ja, jag förstår.
Ja.
Man vill bara skrika så här, nej, du fattar ingenting.
Nej.
För det går inte att förstå.
Nej.
Och då tänker jag liksom att man kan ge det här är ju till närstående eller till liksom andra människor som har någon i sin närhet. Att man kanske då istället kan säga att jag förstår inte vad du går igenom, men jag vill hjälpa till så mycket jag kan.
Mm.
Säg vad jag kan göra.
Mm. För det tycker jag är ett jättebra tips. För jag tänker också så här att det är svårt och det är många som drar sig undan.
Ja!
För att man känner liksom, men gud, jag ska inte lägga mig i det här. Och vad kan jag säga som gör det bättre?
Ja.
Det blir bara värre.
Ja.
Eller du vet,
ja.
Och så vet man inte.
Ja.
Men det är ju en jättebra grej.
Jag skriver ett helt kapitel om liksom närstående. Hur man liksom ska kunna stötta och hjälpa. Och det är naturligtvis personligt.
Mm.
Jag är ju liksom ingen professor på det sättet. Utan jag skriver bara utifrån mina egna erfarenheter. Och liksom diskussioner jag har haft med andra.
Ja, men jag tänkte säga det. Till. Du träffar ju väldigt många människor. Och många hör av sig till dig. Och vill diskutera sin sjukdom.
Ja.
Eller hitta lite stöd och sådär hos dig.
Ja.
Så att det är ju, du lever ju med det här väldigt mycket. Med
absolut.
Väldigt många människor.
Ja, och i och med att jag också är ambassadör för cancerfonden så blir det ju så.
Mm.
Men samtidigt så har jag liksom, alltså ibland så känner jag att det känns väldigt skönt att få hjälpa till.
Mm.
även till människor som jag aldrig har träffat. Det var ju bara liksom någon månad sedan som jag hade flera liksom mejl från människor som bad om hjälp. Jag känner dem inte.
Nej.
Och jag änglade, jag var ensam den kvällen. Christer var borta på något jobb. Barnen var hos sin pappa. Så jag satt hela fredagskvällen och svarade på de här mejlen. Och det blev liksom som en chatt. Så att, och det kändes så skönt. Det var liksom, kände att jag har gjort någonting för en annan människa. Lindrat hennes ångest. Eller det var en kvinna som bodde själv och sov själv. Och vilken ångest det är att vara helt ensam i en sån situation. Och att när vi slutade liksom chatta där, att hon kände sig lugnare. Det gjorde faktiskt min kväll också. Även om jag la 3 timmar av min fredagkväll.
Ja.
Så kände jag att jag kan göra det för en medmänniska. Och att det känns bra för mig med.
Plus att du faktiskt förstår.
Ja. Vi behöver inte säga att jag förstår. För då vet vi att vi förstår.
Ja.
Eller vi kan säga.
En annan sak som du brukar vara jättebra på, som vi kanske har pratat om förut men som jag vill ta upp igen. Lägg bara energi på saker som du kan påverka.
Ja, men det är ju mitt egentligen dagliga motto. Det går igenom i nästan allting. Och det är ju lika det här med lyckoskalan liksom, där att jag kan plocka bort allt som ligger runt omkring mig och koncentrera mig på att läsa en bok. För då liksom vet jag att då påverkar jag min egen stressnivå. Och att det andra liksom, jag kan inte påverka det. Det bara öser in mig, eller det gör vad som helst liksom. Så att jag är ganska bra på det. Och jag tycker att det är ett av de absolut bästa råden man kan ge till en annan människa. Att liksom lägg energi på saker som man kan påverka. Därför att det man inte kan påverka kommer till slut, om man försöker hela tiden, att knäcka en. Vissa saker går inte att påverka själv. Men jag försöker ju från början förstås att hitta en lösning. Kan jag påverka det här, kan jag inte? Men till exempel en cancerdiagnos. Vad kan jag påverka det? Jag har liksom redan blivit drabbad. Det är ingen idé att lägga energi på det.
Nej.
Men då lägger jag energi på det jag kan göra för att må bättre under den perioden. Eller som i mitt fall, träna så jag blir starkare. Och hitta andra saker, det lägger jag energin på. För alla de här människorna som har frågat mig under de här åren, liksom, hur har du orkat? Jag har orkat för att jag inte har lagt energi på cancern.
Nej.
Jag har lagt min energi på vad jag kan göra för att må bra. Och det har ingenting med cancern att göra på det sättet. Så att det, men det där är ju en fråga som jag tror man måste försöka lära sig. Och man måste, alla är liksom olika, men jag tycker att det är ett väldigt bra knep.
Ja, och den är så här, man behöver liksom påminnas om den hela tiden. Ja. Man behöver smaka på den lite och liksom låta den smälta in.
Ja, men och det är likadant liksom här på jobbet. Jag menar, hela tidningsbranschen är ju inne i svåra tider med printsiffror som går ner och sådana här saker. Man kan bli otroligt frustrerad och ledsen om man gör en fantastisk tidning och det finns färre och färre återförsäljare och sådana saker. Men jag kan inte liksom, jag försöker göra det jag kan, eller vi försöker göra det vi kan, det bästa vi kan göra. Och jag kan inte lägga energi på att liksom, att det inte finns återförsäljare nog för att alla ska kunna hitta våran fantastiska tidning.
Nej.
Det går inte.
Nej.
Utan vi gör det bästa vi kan. Och så får vi vara glada för det. Och så hoppas vi att liksom folk prenumererar på oss istället. Så att vi kommer ut och når. För jag vet liksom att inte ens på min egen lilla lokala butik så finns det speciellt mycket tidningar kvar.
Nej.
Så man drar ner på alla magasin. Och det är jättetråkigt, men det är ju liksom ytterligare en sån sak.
Ja, och så får man tänka, vad kan vi göra framåt istället?
Ja, vad kan vi påverka?
Och då kommer ju nästa tips som är, tänk nytt, tänk rätt. Ja, berätta lite om det då.
Ja, men det är liksom så här, att egentligen hoppa ur de här gamla hjulspåren som man går. Att försöka våga om någonting, man har kört någonting väldigt länge, så går det ju inte liksom att bara, ja fast snart går det. Men kanske liksom gör en tanke, inte en vurpa utan en tanke uppåt boost.
Ja.
Kan man säga så?
Ja.
Ja. Och då liksom försöka tänka på ett annat sätt.
Mm.
Men det där kräver ju också liksom att man sätter sig ner och tar sig en funderare. Faktiskt.
Ja.
Eller att man bollar med någon som man litar på.
Mm.
Det är samma sak egentligen.
Ja.
Jag sitter ofta med någon av mina kloka väninnor och pratar. Men jag kan lika gärna ligga själv och liksom försöka analysera mig själv.
Mm.
Vara sin egen liksom, psykolog.
Ja. Ja, men det är sant. Och jag tycker ofta när man pratar med andra om sina grejer, så hör man ju sig själv.
Ja.
Och så känner man sig, men varför gör jag så här då?
Precis.
Ja. Och varför gör jag inte annorlunda?
Ja.
Och var, ja, men man behöver liksom på något sätt höra det från sig själv också. Eller i huvudet. Men, ja.
Det är så bra. Jag vet inte om jag har skrivit det i boken. Men det är så himla bra att prata med sig själv.
Mm. Mm.
Det har jag gjort sedan jag var liten. Det är
pratar
du
högt med dig själv?
Ja,
så.
Högt med mig själv.
Ja.
Högt med mig själv. Ofta framför spegeln så att jag har någon att prata till.
Ja.
Till mig själv.
Och vad säger du då?
Nej, men jag säger liksom, till exempel när det är saker som har varit jävligt jobbiga.
Ja.
Att sluta grina för det här nu. Mm. Det kommer inte bli bättre för det. Vad kan du göra istället? Liksom, kan du göra någonting annat? Varför ska det bli så här? Vad är det du måste plocka bort? Sådana saker.
Mm.
Eller när jag är stressad kan jag säga, okej, nu försöker vi tänka här. Lugna ner dig. Sluta hetsa. Vad är det viktigaste av alla de här sakerna? Är att jag ska sminka mig nu på morgonen? Eller är det att jag ska leta rätt? Alltså du vet, det kan vara små saker och stora saker.
Ja.
Men det är väldigt bra.
Mera spegelsnack.
Jajamän!
Ja.
Ja.
Ja, det får liksom bli någon sån här slutord. Vi ska snacka med oss själva i spegeln.
Ja.
Ja.
Och man ska köpa min bok.
Och så kommer... köpa boken såklart. Så man vet vad man ska snacka om i spegeln.
Ja, exakt.
Herregud.
Och boken finns ju överallt där man köper böcker. Ja. Även på nätet.
Ja.
Bokus till exempel.
All right.
Ja.
Jag har redan en. Ja. Den ska jag sträckläsa nu. Jag har ju läst den på datorn, men vi sa faktiskt det. Det är liksom känslan att hålla i boken.
Jag vet. Jag är likadan. Mm. Alltså det finns ju de här e-böckerna och det är jättebra.
Mm.
Men jag tycker också om det här permen och omslaget. Och jag tycker att det liksom, känslan av att smeka den här lilla bebisen, bokbebisen, den är ganska mysig faktiskt.
Men vad blir det, ljudbok sen? Eller?
Det vet jag faktiskt inte. Jag hoppas det, men det är lite oklart än så länge.
För det vore ju också härligt att liksom...
Jag gillar ju ljudböcker. Ja, det gör jag. Framförallt när man sitter och kör bil.
Ja.
Tycker jag är jättemysigt. Eller när man ligger på landet och sådär.
Ja.
Så jag hoppas att det blir det, men det är tyvärr utanför min kontroll.
Ja, men det måste vi se till att det händer helt
ja,
enkelt.
Ja, precis. Vi fokuserar på det.
Men först ska man läsa den.
Ja.
Sen ska man lyssna på den.
Ja, vad underbart.
Ja, men tack snälla Pam och jättegrattis
tack,
till bebisen.
Tack snälla. Åh, ska jag vagga den lite? Jag ska vagga den lite.
Ja, och nu peppar vi igång den här veckan.
Ja!
Den börjar ju typ idag. Det är ju tisdagar det
händer. Ja.
Mm.
Och sen, nu hela hösten, varannan tisdag får ni värsta peppen i
Peppodden!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.